Härligt att få vara här tillsammans med er idag. Mats Selander heter jag. Jag jobbar med något som heter apologia. Och det kommer från ordet apologia på grekiska som betyder att försvara. Så jag jobbar faktiskt med att försvara och förklara den kristna tron. Så det är ju väldigt en ynnest och något väldigt roligt att få jobba med någonting sånt. Jag har ett helt gäng böcker med mig där från Apologia. Vi ger ut böcker och hela syftet med vår existens är att få tänkande människor att tro och troende människor att börja tänka. Och det har ni ju redan gjort förstås. Ni både tror och tänker. Men att växa i det och lära sig mer, det är därför vi finns. Så ta gärna en titt på bokbordet, och vill du fråga om du har till exempel något barn eller barnbarn eller vän eller så som du tänker har särskilda frågor kring tron, så kanske jag kan vägleda dig och hjälpa dig med rätt bok. Och sen är det jul snart också, glöm inte det. Men jag ska inte göra mer reklam än så, utan nu så ska vi titta på Jobs bok, och jag ber en enkel bön tillsammans med oss innan jag börjar. Tack gode Gud för ditt ord och för att det är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det tränger ner och skiljer själ och ande, ben och märg, och blir en domare över hjärtats uppsåt och tankar, som det står. Och jag vill be här att ditt ord ska få drabba oss, både uppmuntra oss, vägleda oss, fostra oss. Jag ber om det. Tala till oss genom ditt ord. Amen. I Jesu namn. Ja, den här förkunnelsen har jag kallat då för en politiskt inkorrekt gud, eller en Legolandsteologi, eller Jobs gud. Och efter predikan så kommer du förstå att alla tre titlarna funkar. Så jag räknar lite grann på det där, och om ni har då kanske gått i kyrkan i 20 år eller 30 eller 40, då är det ett antal tusen predikningar ni har kommit ihåg. Och när man, eller varit med på, inte kommit ihåg, det är precis det som är grejen, att vi inte kommer ihåg dem. För när man frågar någon, vad handlar det om idag då i kyrkan? Ja, då kan det ha gått en timme efter predikan, och det är inte alltid som man får ett klart och tydligt svar. Vad var det? Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var bra, men vad han sa. Ja, eller hur, va? Många gånger är det så. Och det är ju inte ditt minnesfel oftast. Det kan det vara. Men oftast så är det ju predikantens fel. För att predikanten kanske inte sa något minnesvärt. Kan ju vara så. Hur som helst har jag förberett mig så att du ska komma ihåg den här predikan. Resten av livet, kanske, är min förhoppning. Och därför kommer jag börja med huvudpoängen. Och illustrera den på ett lite barnsligt sätt. Ska vi se vad du säger. Det är därför jag kallar det för en Legolands teologi. Jag gissar att ni känner till Legoland allihop. Är det någon som inte har hört talas om Legoland? Nej, ni har hört talas om det. Vad fint. Föreställ dig nu ska vi göra ett tankeexperiment. Att nu får du vara lite barnslig i din fantasi. Föreställ dig att du har ett närmast oändligt antal legobitar till ditt förfogande av alla former och färger. Och så föreställer du dig att du är en liten krabat som kanske älskar att bygga lego. Så nu bygger du din värld, och du har hur mycket tid som helst till ditt förfogande, och du bygger en värld. Ett legoland. En hel värld bygger du. Fantastiskt stor. Men inte nog med det. Du får också, nu blir det lite Harry Potter och lite magi i det hela i det här tankeexperimentet. Föreställ dig att du dessutom kan så att säga bestämma saker om den här världen. Ska det vara en värld som styrs av naturlagar? Ska det vara som en magisk värld eller en slumpmässig värld? Hur ska den funka? Det får du också bestämma. Du får fundera på förstås vilken roll du har i relation till den här världen som du då har byggt. Vad har du för roll? Vill du bygga den på ett sånt sätt att den kontinuerligt behöver din hjälp? Att du så att säga träder in i relation till den här världen och fixar till saker? Eller vill du att den ska liksom klara sig själv på något vis? Kunna klara, ungefär skillnaden mellan en maskin som man bara trycker på knappen och sen går den av sig självt, eller en flygel som är liksom till för att man ska interagera med den. Du får välja vilken sorts värld det här ska vara. Och föreställ dig dessutom att det finns, att du gör såna här små legogubbar och att du kan andas på dem och då börjar de leva. Du får då bestämma, hur medvetna ska de vara? Ska de vara medvetna eller ska de vara som små robotar? Ska de vara självmedvetna? Ska de ha moral eller moralisk kapacitet att kunna välja ont eller gott? Vad för sorts varelser vill du att det här ska vara? Du kanske har en liten legohund som du blåser på och den börjar leva. Det blir en värld helt enkelt som du gör och skapar. Ja. Vad skulle vara syftet med en sån värld? Varför skulle du göra en sån sak? Ja, det är ju helt upp till dig att bestämma. Är det så att du vill ha en värld som uttrycker på något vis din kreativitet eller någon sorts glädje som du har, skapar glädje, eller finns det en vilja att de här legogubbarna eller varelser som du har skapat ska interagera med dig, att de ska kunna bli din vän till exempel? Att det ligger något värde i det som du ser och det är därför du vill skapa den här världen. Det är helt och hållet upp till dig. Hur världen ska se ut och varför den finns. Och vad den ska innehålla. Allt detta bestämmer du. Då kan vi ställa oss lite frågor i relation till en sån här värld som du har gjort. En legovärld. Vilka rättigheter har legofigurerna i relation till dig? Föreställ dig att de här legofigurerna gaddar sig samman och börjar prata med varann och tänker, ja du, nu ska vi se Stig här till exempel. Stig har gjort den här världen och så frågar de, ja Stig, vem tror du att du är? Va? Varför ska du få bestämma allt för? Va? Nej. Och de stampar med sockerplasten så att säga. De stampar med sina små fötter och hytter näven mot Stig och undrar, vad har du för rättighet över oss? Och självklart så har ju Stig alla rättigheter som någonsin existerar i relation till dem. För han har gjort hela deras värld. Han har gett dem liv. Han har gjort allting. Och bestämt alla villkor. Allt vilar på Stigs existens och vilja. Ja, ni förstår ju vart jag far, eller hur? Kan de kräva någonting? Ja, de kan ju. Om Stig har gett dem fri vilja så kan de välja att kräva. Men finns det så att säga ett verklighetsutrymme för dem att kräva saker? Vi kräver! Jaha. Hela er existens bygger på nåd från Stig. Han har gjort det gratis. Han har gett dem liv. De andas. De har alla sina förmågor. Gratis. Varenda sekund de lever. En sekund de har fått. Gratis. Kan de med rätta säga, så här får du inte göra. Får du gripa in i din värld? Ja, det är klart du får. Kan du gripa in i din värld? Ja, rimligen, eftersom det är du som har gjort den. Har man byggt en bil så kan man väl laga den. Det finns ateister som säger att mirakler är omöjliga. Och jag frågar dem, okej, är du säker på att Gud inte finns? Kan du så att säga bevisa det eller ge ett slutgiltigt argument för att Gud inte finns? Ja, men det betyder inte att Gud finns. Nej, men jag, nu bara undrar jag din ateism. Hur säker är du på den? Nej, men okej, det kanske finns en logisk möjlighet att Gud finns. Okej. Men om Gud finns så betyder det att han kan gripa in i relation till det han själv har gjort. Eller hur? Har du gjort en swimmingpool så kan du hoppa ner i den. Har du gjort en bil så kan du laga den. Det är väl inte något svårt att förstå. Så det betyder att det finns en logisk möjlighet att Gud finns. Det betyder att det är en logisk möjlighet att han kan gripa in. Det betyder att det är en logisk möjlighet att mirakler kan ske. Kan du inte avfärda det i själva utgångsläget, eller hur? Då måste du vara öppen för den empiriska situationen. Det vill säga erfarenhetsmässigt. Vad är det för något människor vittnar om? Vad är det för något som kan ha hänt? Du måste ju ta det på allvar. För det kan ju faktiskt indikera att den där logiska möjligheten stämmer. Och att Gud kanske finns. Du kan ju inte bara stänga det. Ja, en liten parentes kring tanken. Får du gripa in? Kan du gripa in? Självfallet. Får du bedöma hur legofigurerna beter sig? Ja, självklart. Det är ju du som är måttstocken. Din vilja, din poäng, din tanke med den här världen är ju själva måttstocken. För utifrån vilken du både har rätten och kanske till och med inför dig själv bör bedöma de här figurerna. Det är klart du skulle kunna ha attityden, jag skapar den här världen, sen struntar jag i den. Å andra sidan, varför skulle du lägga ner så mycket tid och energi på att bygga en värld, investera så mycket i den för att strunta i den sen? Det verkar inte så rimligt. Det verkar mer rimligt att du faktiskt bryr dig om den. Och bryr dig om de syften som du hade med att skapa den. Och se till att de fullföljs på något vis. Ja, ni hänger med. Jag tror ni fattar poängen. Får du utplåna den där världen som du har byggt? Ja, det är klart du får. Det är du som har gjort den. Den är din. Och du gör ju vad du vill med det som är ditt. För det är faktiskt ditt. Varför skulle jag utplåna den? Ja, det är väl en annan sak. Men har du rätten till det? Ja, det har du. Utan tvekan har du det. Nu har ni fått huvudpoängen. Lego-världen som du har gjort. Och vilka rättigheter och skyldigheter som Lego-figurerna har. Man kan fråga sig, har Lego-figurerna några som helst rättigheter i relation till dig? Nej, det har de ju inte. Utan det de får förtrösta på, det är din nåd. Ditt gratis agerande. Det är det enda de kan lita på. För det är det som är grunden för hela deras existens. Det är det enda de kan fortsätta hoppas på. Och det med rätta, för du har ju visat att du har gjort den här världen då på det här sättet. Du måste ju ha något sorts gott syfte med det. Ja, men då så. Då kanske de får försöka lita på det. Och tro att du vet vad du gjort. Vet vad du gör. Även om de inte begriper allt. Ja, det här är huvudpoängen. I alla fall en av huvudpoängerna. Kanske den stora huvudpoängen med Jobs bok. Och för att visa det så måste vi nu gå igenom Jobs bok. Och nu kommer ni få Jobs bok som är en liten ask. Jag kommer att ge er en tolkningsnyckel så att säga för att förstå hela Jobs bok. Oj, oj, hur lång blir den här predikan tänker du då? Ja, vi ska inte läsa hela boken. Men vi ska läsa början och sen dyka ner i vissa ställen och sen titta på slutet. Och ni kommer få en helhetsbild hoppas jag. Sen ska vi tillämpa den. Och då läser jag. Det här är precis i början av Jobs bok. Och har du en bibel och vill följa med så är ju Jobs bok, bibelboken precis innan Saltaren. Och tar du ett tumgrepp någonstans mitt i bibeln så brukar du hamna i Saltaren. För det är en ganska tjock bok med 150 psalmer. Så innan det precis så har du Jobs bok. I landet Us levde en man som hette Jobb. Han var from och rättsinnig. Och fruktade Gud och undvek det onda. Så började. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren. Och åklagaren på hebreiska Satan kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren, från en färd över jorden där jag vandrat omkring. Då sa Herren till åklagaren, lade du märke till min tjänare Jobb? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig och ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Oj, 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 vilken bedömning från Herren själv Jobb får här. Han är unik på jordklotet. Åklagaren svarar då Herren: är det utan orsak som Jobb fruktar Gud? Har inte du beskyddat honom och hans hus och allt han äger? Du har väl välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren: nåväl, allt han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. Och då sker fyra katastrofer i Jobs liv. För det första kommer Sabéerna, en folkgrupp där, som attackerar och tar Jobs oxar och åsnor och dödar Jobs tjänare. För det andra kommer blixten, det står Guds eld, förmodligen poesi för blixten, som slår ner och dödar småboskapen och Jobs tjänare. Och för det tredje så kommer Kaldéerna, en annan folkgrupp, som attackerar och tar Jobs kameler och dödar tjänarna. Och för det fjärde, och det värsta, är att alla Jobs söner och döttrar dör när en vind får huset att kollapsa. Och en liten intressant parentes här är ju att vi ser tydligt att det är den onde som både tar initiativet till det här lidandet och det är den onde som genomför det. Och det här är det enda stället jag känner till i Bibeln där djävulens, så att säga, ondska kopplas ihop med naturkatastrofer. Både då blixten här och den här vinden. Och det är en intressant liten koppling när man funderar på ondskans problem och det som kallas för naturlig ondska. Det finns moralisk ondska och naturlig ondska. Moralisk ondska är ju sånt som vi väljer, som människor eller änglar eller personer med vilja, så att säga, kan välja. Naturlig ondska är ju sånt som finns i naturen. Tsunamikatastrofer, vulkanutbrott, jordbävningar eller någonting sånt som sen då leder till lidande och död för människor och djur. Så det är lite intressant att den kopplingen görs här i Bibeln. Vi kan ju inte kanske säga att alla naturkatastrofer beror på demonisk aktivitet, men den kopplingen är ändå en möjlighet om vi tar Jobs bok och Bibeln på allvar, tycks det mig. Men det var en parentes. Vi fortsätter. Jobb responderar då på det här lidandet med följande ord: naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Jobb. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Och det här, naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit, är ju förstås poesi. Han menar ju inte, Nikodemus frågar ju Jesus, hur ska jag bli född på nytt? Jag kan ju inte krypa tillbaka in i min mammas moders liv. Hur går det till? Och Jobb menar inte att han ska krypa tillbaka. Det är ju en metafor, en poetiskt sätt att säga: naken kom jag in i världen, naken lämnar jag världen. Jag kan inte ta med mig någonting. Allt jag har fått är gratis. Och så säger han då: Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Och det här kan man lätt känna är nästan som en from floskel. Sådär, oj vad from, han kan inte mena det där. Men jag tror att min poäng, och jag tror Jobs boks poäng, som jag hoppas kunna visa, är att vi ska ta Jobb bokstavligen här. Han menar precis just detta. Jag har inga, så att säga, jag kan inte kräva någonting av Gud. Och jag prisar honom oavsett. Jag kan inte kräva någonting. Lovat vara Herrens namn. Och vid detta syndade inte Jobb, han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Och Jobs bok är proppfull av juridiska ord på hebreiska. Satan, åklagaren, anklagelser, rättstvist, bevis och så vidare. Det är massor med, det är en sorts juridisk kontext kan man säga i hela boken. Sen då så sker en våg till av lidande mot Jobb. För Herren säger då till åklagaren: la du märke till min tjänare Jobb? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Lyssna nu. Han står fortfarande fast vid sin fromhet fastän du uppeggat mig Herren mot honom för att förgöra honom utan skäl. Här erkänner Gud att det här är orättvist. Det här är så att säga djävulskt. Det här är en ondska som Job lider oskyldigt. Och Gud har tillåtit det. Ja. Vi får inget svar på varför Gud tillåter det. Jobs bok handlar inte om lidandets och ondskans problem på ett direkt sätt. Utan tycks snarare handla om vad är vishet när vi lider oskyldigt. Det verkar vara det som boken svarar på. Vi får inte svar på varför Gud tillåter detta onda. Men mellan raderna så kan vi skönja någonting av ett svar. Och det här är mitt bästa försök till att svara på det. Tänk efter. Om nu Gud säger att Job är den mest rättsinnige och gudfruktige på hela jordklotet. Och om nu djävulen har rätt i sin anklagelse att Job är bara from och gudfruktig och rättsinnig på grund av det han får ut av det. Av slämvinning, för slämvinnings skull, som det heter på lite äldre svenska. Av själviska och egoistiska skäl är Job så här väldigt from. I själ och hjärta så är han en självisk, egocentrerad människa, precis som alla andra. Samma skrot och korn. Det här är bara en fromhet som finns på ytan. Det är vad den onde säger. Och observera, vad betyder det för Guds tanke med mänskligheten? Om det är sant så betyder det att Guds idé med mänskligheten, nämligen att människor ska kunna inträda i en vänskapsrelation med Gud själv. Det står att Abraham var Guds vän till exempel. Den idén är då körd i botten. Det finns inte en chans, eller som man säger, inte en snöboll i helvetet, höll jag på att säga. Inte en chans att det här kan ske. Om inte ens den frommaste och rättsinnigaste mannen på jordklotet älskar Gud på riktigt, då är det kört. Och det är det här jag tror triggar Gud till att tillåta den här prövningen för Job. Nåväl. Så han får så att säga äran att bli utsatt för den värsta djävulska attacken, så att säga. Och i en viss mening så säger Gud, nej men jag tror på Job. Jag litar på att hans kärlek till syvende och sist inte är egoistisk, utan äkta. Så på sätt och vis så visar Gud Job en sorts ära i det att han låter den onde attackera. På ett bakvänt sätt kan man väl säga då. Åklagaren svarade Herren, hud för hud, ett hebreiskt uttryck som betyder att man liksom, om man inte blir slagen direkt så att säga, så kommer man undan. Allt man äger ger man ju för att rädda sitt liv. Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren, nåväl, han är i din hand. Men du måste skona hans liv. Åklagaren gick bort från Herrens ansikte och slog Job med svåra bölder från fotsulan ända till gässan. Då tog Job en lerskärva att skrapa sig med där han satt mitt i askan. Och då ger Job följande respons. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Under allt detta syndade inte Job med sina läppar. Och rimligen menar ju inte Job att Gud gör onda saker, men att Gud tillåter onda saker att ske. Och då kan man fråga sig varför. Det svarar inte boken på. Det är en sån där stor religionsfilosofisk fråga som man kan fundera på. Men i vilket fall som helst så anklagar inte Job Gud. Det här är så att säga ingressen. Och prologen kallas det för. Och sen kommer en lång dialog som börjar med ett samtal, blir en diskussion, blir en debatt, blir ett gräl. Och det är huvuddelen av Jobs bok. När tre av Jobs vänner fick höra om alla olyckor som drabbat honom kom de var och en från sin ort. Elifas från Teman, Bildad från Shua, Sofar från Nama. De enades om att gå och visa sitt deltagande och trösta honom. Men när de på avstånd fick se honom och inte kunde känna igen honom brast de i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himlen över sina huvuden. Sen satt de med honom på marken i 7 dagar och 7 nätter utan att någon av dem sa ett ord till honom eftersom de såg att hans plåga var mycket stor. 2 saker vill jag bara notera här, och det ena är ju faktiskt att de inte känner igen honom. Så de här bölderna måste alltså ha varit ganska stora, ganska blodiga. Alltså hela ansiktet fullt med bölder och blod. Och han var som en slamsa, tycks det som. Och sen sitter de med honom i en hel vecka. Det är ju en själavårdsinsats av rang. Det måste man ju ändå ge dem. Hur ofta har vi suttit med någon i en hel vecka? En anhörig som man kanske sitter med som ligger inför döden. Då kan man göra det. Nåväl. Vännerna börjar då så småningom tala till Jobb. Och då har de en utgångspunkt som vi kan kalla för vedergällningsläran. Som vi kan sammanfatta så här. Ingen rök utan eld. Det finns inget oskyldigt lidande. Åtminstone inte av den här digniteten. Elifas säger, tänk efter. När gick en oskyldig förlorad och var gick de rättsinniga under? Jag har sett att de som plöjer fördärv och sår olycka, de skördar sådant. Bildad säger, kan Gud kränka rättvisan? Kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten? Underförstått, nej. Alltså kan detta lidande som Jobb genomlider inte vara oskyldigt. Han är skyldig på något sätt. Jobb, fram med det nu. Bekänn. Vad har du gjort som gör att du förtjänar detta? Men Jobb svarar, jag är oskyldig. Och han till och med säger till Gud, Gud, du vet att jag är oskyldig. Han säger, du letar ju efter min missgärning och söker efter min synd. Du, Gud, som vet att jag är oskyldig och att ingen kan rädda ur din hand. Så Jobb håller fast vid sin oskuld, och det här provocerar vännerna så att de fortsätter att försöka anklaga honom. Så småningom i slutet av den här dialogen som utmynnar i ett gräl så börjar de hitta på synder och anklagar honom för det. Jobb inser att han och Gud inte är i samma nivå, de spelar inte i samma division, och han säger, ty han, Gud, är ej en människa som jag. Så att jag kan svara honom, vi går tillsammans till rätten. Det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på oss båda. Jobb är mycket medveten om att Gud är Gud. Han har rätten på sin sida. Han har skapat den här världen. Allt vi har fått av honom är ren nåd. Han har den här utgångspunkten. Men den här attityden börjar långsamt förändras under debattens och diskussionens gång. Och Jobb börjar önska sig en rättstvist med den allsmäktige själv. Han säger, men jag vill tala till den allsmäktige. Jag önskar försvara mig mot Gud, säger han i kapitel 13. Och äggad av vännerna fortsätter detta. Han säger, jag skulle vilja lägga fram min sak inför honom. Fylla min mun med bevis. Jag ville veta vad han kan svara mig. Begrunda vad han har att säga mig. Lyssna här nu, nu säger Jobb det här. En rättfärdig skulle då vara hans motpart. Ja, Jobb är rättfärdig. Gud har själv sagt att det finns ingen som är lika gudfruktig som han. Men vad säger Jobb då? Gud är min motpart. Den allsmäktige må svara mig. Låt mig se min motparts anklagelseskrift. Så här börjar Jobb önska sig en rättstvist med Gud själv för att få sin oskuld bevisad. För han har stått emot djävulens angrepp där Gud har låtit den onde ta allt ifrån Jobb. För visserligen inte hans hustru, hon är kvar och säger förbanna Gud och dö är hennes råd. Och han säger du talar som en dåraktig kvinna. Så hon var kanske en del av utmaningen, hur som helst. Det vännerna gör är att de, så att säga, med sina anklagelser kryper in under skinnet på Jobb och hans integritet blir angripen. Det här gör att han börjar önska sig det han i början säger var omöjligt. En rättstvist med Gud själv. Och Gud svarar så småningom i slutet av brevet, så kommer Guds svar. Och i Gamla testamentet så finns det ironi. Och den större delen av all ironi i hela Bibeln finns i de här två kapitlerna där Gud svarar Jobb. Och här kan man tycka att Gud är nästan lite elak eller taskig, va? Inte nog med att han har låtit den onde plåga Jobb på alla möjliga sätt, trots att han är den mest gudfruktige på hela jordklotet. Inte nog med det. Sen när Gud ska tala, då ironiserar han. Men jag tror inte han ironiserar över Jobs lidande. Det är en annan sak Gud ironiserar över. Så här säger Gud då när han talar ur stormvinden till Jobb. Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Spänn bältet om livet som en man. Sätt på ditt själsliga säkerhetsbälte, för nu kör vi. Jag vill fråga dig och du ska svara mig. Var fanns du när jag la jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Och Herren svarade Jobb, han sa, vill du tvista med den allsmäktige du mästare? Ge svar, du som anklagar Gud. Så den här önskan om en rättstvist med Gud själv tolkar Gud som en anklagelse. Varför det? Jo, därför att om Jobbs oskuld ligger i den ena vågskålen och Guds rättfärdighet ligger i den andra, då är det så, Gud håller med, till och med själv med om att Jobb är oskyldig. Om Jobbs oskuld väger tyngre för att de här ställs mot varann, då är Gud inte längre rättfärdig. Och då, vad händer då? Då måste Gud abdikera. Han kan inte fortsätta att vara Gud i relation till skapelsen om han inte är måttstocken, om han inte har rätten, om han inte är rättfärdig. Det innebär en anklagelse, en indirekt anklagelse. Och att det här är en riktig tolkning tycker jag stöds av det här som Gud säger i kapitel 40, vers 3 och 4. Vill du göra min rätt om intet? Vill du döma mig skyldig, säger Gud, för att själv stå där som rättfärdig? Och sen undrar Gud, har du en arm som Gud? Då kan du dundra med din röst som han. Och då undrar man, vad har det med saken att göra? Jo, för det är ju då så att om Jobs oskuld trumfar Guds rättfärdighet, så måste Gud som sagt abdikera. Och vem ska då ta hans jobb? Jo, den mest rättsinnige och rättfärdige på jordklotet, nämligen Jobb själv. Okej, Jobb, men var var du då när jag la jordens grund? Har du koll på oceanen? Har du koll på haglet? Har du koll på åsnan och på strutsen och leviatan och behemot, de här stora vidundren? Har du koll på allt det här? På korparna och lejonen? Och du måste ha koll på allting, Jobb. Om du ska ta mitt jobb så måste du ha koll på allt. Och det har du inte. Var var du? Det är det här som Gud ironiserar över. Hela tanken att Jobb och Gud på något vis skulle vara på samma nivå. Att en rättstvist mellan dem ens är en möjlighet. Det är det Gud ironiserar över. Och om vi tänker efter så är det här en väldigt biblisk och självklar tanke. Den första punkten i trosbekännelsen är: vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Ja, just det. Himmelen och jorden är ett hebreiskt uttryck för allt. Vi kan översätta det med universum. Universums skapare. Psalm 24 säger: jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den. Och det här återkommer på flera ställen i Bibeln. Paulus säger i Romarbrevet 11: Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Gud är inte skyldig någon något. Job omvänder sig då. Han säger, jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sånt som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska, säger Job. Vad är det han ångrar? Han ångrar inte någon ursprunglig synd som var anledningen till varför han fick lida på det här sättet. Nej, han ångrar sitt krav på att få en rättstvist med Gud själv. En rättstvist som är omöjlig. För den förutsätter att Job och Gud spelar i samma division. Att de på något vis är jämbördiga parter, vilket de absolut inte är. Det finns nämligen ingen högre instans. Det finns ingen domarinstitution som kan lägga händerna på både Gud och Job. Det är Gud som är både skapare och domare och allting. Ursprunget och så vidare. Job säger nämligen till Jobs vänner, ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort. Så både i början av boken och slutet av boken så bejakar Gud Job och säger han har haft rätt hela tiden. Utom i just denna önskan att få sig en rättstvist med Gud själv. Job hade rätt, han var oskyldig, men vännerna fick Job att överge Jobs ursprungliga ödmjukhet. Och så slutade med att Herren bönhörde Job. Det blir en slutgiltig upprättelse till sist. Vad kan vi lära oss om det här, om lidande i relation till Gud? Jag tror vi kan lära oss de här sakerna, att svår smärta är en utmärkt grogrund för en krävande ande. Och många av er har levt större delen av era liv och ni har genomlidit både det ena och det andra. Det finns lidande i era liv, kanske i historien och förmodligen säkert i nutid också. Och tänk efter. All synd, alla onda eller själviska val som människor gör. Jag vågar nog påstå alla. Jag tror i alla fall det. Åtminstone en överväldigande majoritet av dem leder till någon form av oskyldigt lidande för någon. Ta en kriminell pappa som hamnar i fängelse 20 år. Är det särskilt schysst mot barnen? Det är ett oskyldigt lidande som barnen får lida då. Det drabbar oskyldiga. Och din själviskhet, min själviskhet, drabbar dem i vår egen familj, i vår närhet. Det kan vara subtilt, det kan vara på sätt som kanske upptäcks 10 eller 15 eller 20 år senare. När min son kanske säger, men pappa, du har ju i själva verket aldrig varit särskilt generös mot mig. Kanske han säger, låt oss säga. Det kanske inte var något som han märkte då som barn, men något han har upptäckt senare. Och det kan vara sant. Synd leder till oskyldigt lidande. Så är det. I det här fallet är det den ondes synd och ondska som drabbar Job. Och Gud låter det ske. Ja, vi kan fundera på det. Men kravet känns rättvist. Det här är oskyldigt. Och den upplevelsen innebär en frestelse. Den innebär en frestelse till bitterhet. Och en frestelse att bli arg på Gud. Det tror jag det finns utrymme för. Men det finns en frestelse här att börja anklaga Gud. Som om Gud på något vis misslyckats med sitt jobb i relation till dig. Kan du anklaga Gud? Och då skulle jag vilja säga, Jobs bok innehåller mycket klagan. Saltaren innehåller 60% klagosalmer. Vi har klagovisorna i Bibeln. Min slutsats är att vi klagar för lite i våra kyrkor. Klaga inför Gud är att be med tårar. Den som sår med tårar ska få skörda med jubel. Saliga de som sörjer, för de ska bli tröstade, säger Jesus. Att leva i sanning i relation till ens lidande, det är att uttrycka det lidandet. Det är att gråta, det är att klaga, det är att ropa. Och vara ärlig med det. Det är inte fromt att trycka bort ens lidande och låtsas om att det är bättre än vad det är. Det är inte biblisk fromhet. Jobb illustrerar det. Men det finns en gräns. Och det är när klagan går över till anklagan. Anklaga inte Gud. För det kommer en dag, säger Bibeln, när Guds härlighet kommer genomsyra hela den skapade världen. När Guds rike landar och världen föds på nytt. Och Paulus säger vid två tillfällen, jag borde haft det här märker jag, men jag får ta det ur minnet. Han säger vid två tillfällen i Romarbrevet och i andra Korintierbrevet att våra lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer. Och det betyder, om jag tolkar honom rätt, att alla som ser Guds rike i sin fullhet och sen tänker på sitt liv och det lidande de gått igenom, vad det än må ha varit, Auschwitz, tortyr, you name it, så är min övertygelse, om Bibeln har rätt, att vad du än har gått igenom så kommer du säga, det var värt det för det här. Inte att det kanske var rättvist, inte att det var befogat, men att den här verkligheten av Guds härlighet som genomsyrar hela tillvaron, det var värt det. Att jag inte anklagade Gud, att jag inte hytte med näven och sa du har varit orättvis, utan att jag hoppas på honom. Och han har hela evigheten på sig att kompensera och att trösta, att hela fullkomligt. Det är vårt hopp. Och vill du döma Gud, så gör det då. Skjut upp det tills du sett slutscenariot. Det är klokt. Döm inte i förtid. Observera. Det här är ingen lösning på varför Gud tillåter en det ena än det andra. Jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga med att uttala oss där. Varför tillät Gud den här tsunamikatastrofen där en tvååring dog? Varför dör en femåring i cancer? Varför tillåter Gud en del människors fria vilja att släcka andra människors fria vilja genom att döda dem och så vidare? Det här är inte en rättvis värld. När Jesus får frågan om ett torn i Siloam som rasar samman och 18 människor dör, då undrar de, var de större syndare än vi andra? Nej, ni kommer förgås likadant om ni inte omvänder er, säger Jesus. Han pekar på dem själva istället. Och underförstått verkar Jesus säga att när ett torn rasar samman så kommer inte tegelstenarna ramla ner på något rättvist sätt. Det här är en fallen värld, en trasig värld. Den håller på att gå sönder. Tro inte att synd och ondska och lidande på något vis har en rättvisa inbakad i sig. Det är precis det den inte har. Det är ondska. Ondskan är inte rationell. Ondskan är inte rättvis. Det är precis det den inte är. Så sätt inte den förväntan på det. Ja, men Gud, och varför tillåter han det då? Ja, det är hans värld. Han gör eller tillåter det han vill. Han har inte ens en redovisningsplikt i relation till oss. Han behöver inte ens berätta varför. Ibland kanske han gör det. Det finns profeter, vi har bibelord, vi har mycket material i Bibeln. Vi kan förstå en hel del. Men det finns saker vi inte förstår. Betyder det att vi har rätten att anklaga honom? Nej. Nej. Det finns inget verklighetsutrymme för anklagelser. Det finns verklighetsutrymme för att klaga, för att gråta, för att vara ärlig med hur det känns och vår förhoppning att vi vet att vår förlossare lever, som Job säger. Vi måste sätta vårt hopp till honom, men att anklaga, den gränsen får vi inte passera. Varför inte det då? Därför att då lämnar vi verkligheten. Verkligheten är just att han har skapat den här legovärlden.
Han har rätt att göra vad han vill med den. Så du kan inte anklaga Gud. Och skulle du anklaga Gud och hytta näven mot honom, så är det så att då måste du ta spjärn mot någonting. Då måste du ta spjärn mot någon form av rättfärdighet, någon form av rättvisa som Gud har kränkt. Men vem är grunden för rättvisan i all evighet? Det är Gud själv. Du måste ta spjärn mot Gud om du ska anklaga Gud. Du är stoft, jag är stoft, vi är skapade varelser. Han har gjort oss, han äger oss. Han äger dig. Han har gjort dig och mig och allting ur intet. Som ungdomarna säger, han äger. Ja, det är verkligen sant om Gud. Han äger oss på det mest absoluta sätt som du kan använda ordet äger på. Men är han inte god då? Jo, det är han. Men kommer vi förstå Guds godhet i alla situationer? Nej, det kommer vi inte. Måste vi lita på den i alla fall? Ja, vi har inget val. Vi har mycket goda skäl att lita på Guds godhet. Det finns mycket gott som vi alla har upplevt. Mycket gott som vi bara tar för givet. Som vi har fått. Men när det inte infaller utan det sker onda saker, vad gör vi då? Ska vi börja anklaga Gud? Eller får vi fortsätta att hoppas på honom? Smärta kan aldrig rättfärdiga synd. Även hur rätt det än känns. Det här är en jobbig sanning. Okej, Jobbsbokens politiskt inkorrekta gudsbild. Vår tid säger att Gud är vår jämlike. Man behandlar Gud som en jämlike, ibland till och med som en springpojke. Våra bönesamlingar handlar ibland om allt som Gud ska göra. En sorts lista, så här, önskelista. Gud gör det här, gör det här, gör det här. När får vi in Guds perspektiv? När säger vi som apostlarna? Se hur de hotar oss. Men de ber inte skydda våra liv, utan det de säger är, se till att vår frimodighet inte försvinner nu när vi är rädda, och gör mer tecken och under, det där som gjorde att förföljelsen började. Gör mer av det där som startade förföljelsen och se till att vi inte är rädda. Det var så de bad. Ber vi med vårt lilla perspektiv? Det får vi göra, Bibeln säger det. Lägg fram alla era önskningar. Men vi bör också be, ske din vilja, låt Guds rike komma fram. Jag dör ifrån mig själv. Det är inte jag som är i centrum, det är du som är i centrum. Jag vill komma in i din vilja, för det är min yttersta glädje. Det är mitt enda hopp. Jobbsboken säger, Gud har skapat allt, han äger allt, han har rätten över allt, han är inte skyldig någon något. Allt vi har vi fått gratis, allt är nåd. Gud har gett oss livet fritt och för intet, och han har då också rätten att ta tillbaka det fritt och för intet på grund av skäl som han har. Kanske då förstås, det tror vi, det är vi helt säkra på att han har skäl, men han behöver inte ens redovisa dem för oss. Han har inte den skyldigheten. Han har inga skyldigheter i relation till oss. Inga alls. Vi kan därför inte kräva något av Gud, och vi kan därför inte anklaga Gud. Jobb liknar Kristus. Den rättfärdige, den oskyldige fick lida oskyldigt. Vi har inga rättigheter i relation till Gud. Ändå så kommer han till oss och ger sitt liv. Låter sig torteras på ett kors för att förmedla frälsning, förlåtelse och liv från den allsmäktige. Han gör detta själv för att han älskar oss. Ser ni nu vad Guds kärlek innebär? Att det är absolut ingenting vi kan kräva. Absolut ingenting vi kan förvänta oss utifrån vilka vi är. Vi kan förvänta oss det utifrån vem Gud är. Men det är nåd ovanpå nåd. Hela din existens vilar på nåd. Din frälsning vilar på nåd. Ibland så tänker vi omedvetet så här. Om man till exempel ger sin gåva i kyrkan. Så här, ja Gud, nu får du 500 kronor här till kyrkan. Varsågod Gud. Varsågod. Eller jag ger min talang. Eller min, Gud, nu. Varsågod Gud. Vad säger man? Vad säger man? Det brukar man alltid säga till barnen. Vad säger man? Tack. Just det. Just det. Varsågod. Det är så lätt att vi hamnar i det, i relation till Gud. I relation till våra medmänniskor. Ja, där har vi rättigheter. I relation till staten. Ja, där har vi absolut rättigheter. Men i relation till Gud har vi faktiskt inga rättigheter. Det är bara nåd rakt igenom. Det här är en sanning som jag menar är oerhört biblisk, väldigt grundläggande och väldigt aktuell och relevant i vår tid. I synnerhet i Sverige, som är förmodligen det mest individualistiska landet i världen, som förlägger hela den moraliska auktoriteten hos individen. Bibeln gör inte det. Bibeln lägger ingen moralisk auktoritet. Det finns ett moraliskt värde. Vi har ett värde i Guds ögon. Du vet väl om att du är värdefull? Ja, men du har inga rättigheter i relation till Gud. Kräv inget. Men be mycket, önska mycket, gråt mycket, men kräv inget. Önska mer än vad du önskar. Gråt mer än vad du önskar, än vad du gör. Men kräv inget. Anklaga inte. Där går gränsen. Märker ni att det är många andra sanningar i Bibeln som hamnar i ett annat ljus när vi tar det här på allvar? Helgelse, vad innebär det? Det innebär att jag låter hans vilja ske mer och mer i mitt liv. Och då säger jag så här, men jag överlåter mig själv till dig, Gud. Och då säger Gud, ja, det är bra att du gör det, för jag ägde dig redan innan. Det var bara det att du inte levde så. Eller när vi säger så här, ja, men nu har jag gjort en god sak, Gud. Det här var väl bra, det här var bra. Ja, det var bra. Men det var ju det jag hade tänkt från första början att du skulle göra. Skryter du över att du är fisken i vattnet? Du är gjord för att älska. Du är gjord för att vara rättvis. Du är gjord för att vara fullkomligt ärlig och ödmjuk. Du är gjord för detta. Du är gjord för att återspegla mig. Och det har du inte minsann gjort så jättemycket i alla dagar. Och nu gjorde du en bra sak. Äntligen är du lite normal. Kom inte och skryt över det. Liksom, så här, Gud, titta, jag gjorde det där goda. Ja, det var ju normalt. Jättebra. Märker ni vilket perspektiv vi får? Att när Bibeln säger rättfärdiggörelse genom tro, så är inte det liksom en from floskel som vi lägger ovanpå alltihopa. Det är själva grunden. Det är verklighetsförankrat. Vi kan inte närma oss Gud på något annat sätt än genom att hoppas på hans nåd. Det finns inget verklighetsutrymme för något annat. För det är hans värld. Och han gör precis vad han vill med det som är hans. Och vi är hans. Du och jag. När vi prisar Gud. Varför ska man prisa Gud? Varför ska man be? Jag ska strax sluta. Varför ska man prisa Gud? Frågan borde snarare vara den motsatta. När och varför ska du inte prisa Gud? Om nu hela din existens bygger på hans vilja och hans nåd, då skulle vi prisa honom precis varenda sekund. Det är väl det mest naturliga. När skulle du välja att inte prisa honom? När skulle du välja att på något vis inte liksom leva i den här tacksamheten? Ge honom den äran och glädjen. Tack Gud för allt du har gett. Är ni med? Vi ber en bön. Herre, jag vill tacka dig för att ditt ord utmanar oss och ger oss perspektiv. Och gode Gud, jag vill be för oss, för mig själv och för var och en av oss, Herre, att vi ska få leva faktiskt i Bibelns sanning, som är sanningen om den här världen, sanningen om verkligheten, att du har skapat allt ur intet. Du äger det. Det är ditt. Och vi kommer inte förstå alla dina tankar. Vi kommer inte förstå allt som du tillåter eller varför. Men vi kan se tillräckligt mycket, vi kan tänka tankarna efter dig, det kan vi göra, och vi kan förstå när vi ser dig på korset, Jesus, att du älskar oss, att du verkligen vill oss väl, att du har gått in i ett lidande för vår skull. Det betyder inte att vi förstår allt du tillåter, men vi kan lita på dig och hoppas på dig. Och jag vill inte anklaga dig, Herre, även när jag är frestad till det, även när bitterheten frestar mig, så vill jag säga nej och likt Jobb säga: Herre, du gav och du tog. Men jag lovar att prisa ditt namn För allt jag har, hela min existens, är 100% nåd. Varenda sekund jag lever, en sekund av nåd. En sekund av nåd och en sekund till av nåd. Du ger, du låter din sol lysa över onda och goda. Jag vill prisa dig och upphöja dig och tacka dig. Och så vill jag be, Herre, att du ska befria oss från vår självcentrering och själviskhet. Att vi ska få leva i sanningen. Att vi är inte legofigurer som kan kräva någonting. Vi är skapade till din avbild. Och vi får prisa dig och säga, ske din vilja, inte min. Bevara oss från bitterhet. Bevara oss från att frestas till att anklaga dig. Ge oss tålamod, ge oss uthållighet. Hjälp oss, Herre, i våra lidanden. Hjälp oss i vår nöd. Låt din sanning få befria oss, jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Tack att ni lyssnat. Guds välsignelse över er.